Jag vill också tacka för informationen från Gideoniterna. Vi gör ju det här en gång per år ungefär, tror jag. Vi brukar göra det på hösten. Och man kan känna som att det blir lite slentrian över det på ett sätt. Och tänker man då efter vad det handlar om, att vi har den här ingången på sjukhus, på hotell, på fängelse pratar om, i skolvärlden, att få komma in i skolvärlden i den mån vi fortfarande får det, och möjligheten att dela Guds ord så här, det är fantastiskt. Värt att stödja och angeläget att vi ber för det. Var det någon som tror att det här är ett ord för de svaga och de små och de som inte begriper så mycket, så kan jag berätta för er att en av våra medlemmar har blivit doktor. Han är doktor sen förut, men nu har han blivit doktor så där, disputera och få ett erkännande för sitt doktorskap. Och det är på en hög nivå. Jag kan fortfarande inte riktigt förklara. Jag var satt där på disputation i fredags i Umeå. Jag kan fortfarande inte riktigt förklara vad hans avhandling kommer fram till. Och då förstår ni att det är en väldigt hög nivå. Jag hänger med. Nu tog det. De som har jobbat mycket med bibelordet kommer ju med den bekännelsen egentligen att man kan hålla på ett helt liv. Och då någon beskrev det som en ocean att få ösa ur. Man upptäcker ständigt nya djup. Man upptäcker ständigt nya saker i ordet. Så det är lättillgängligt på ett sätt. Man behöver inte vara professor, doktor. Utan man kan ta till sig dig på den nivån man är på något sätt. Och ändå så är det aldrig, det är ingen begränsning i det. Att man tänker att nu är jag färdig med det här, nu får jag försöka hitta något annat som utmanar mig mer. Utan det här kommer att räcka hela livet och mycket längre än så. Man har en väldigt fin tröja också. Är du jägare eller? Det är du inte. Alltså, fina änder där på. Jag tänkte kanske något att önska julklapp så där kanske. Vilken är årets julklapp i år? Matkassen, ja, jag tycker jag uppfattat det också. Matkassen. Vilken är årets andlighet då? Det var min nästa fundering. Vilken är årets andlighet? Vad är inne just nu? Vad är på modet just nu vad det gäller andligheten? Den frågan tror jag man kanske istället vrider och tänker vad är det som funkar? För jag tror att det är det folk ofta frågar efter. Vad är det som fungerar? Det är inte bara en andlighet i form av teorier och traditioner och sådana saker, utan en andlighet som fungerar, någonting som hjälper mig i mitt liv, hjälper mig att växa som människa, hjälper mig att landa som människa, hjälper mig att komma vidare. Inte bra bara teorier utan praktik. Nils Bolander, biskop i slutet av 1950-talet, var det nere i Lund eller var det i Härnösand? Jag tror det var nere i Lund, va? Har jag för mig. Han är ju en välkänd poet. Han skrev så här i en av sina dikter. Frälsare fanns det så många, men frälsta blev så få. Man talte så stort om förtröstan, men trodde så lite ändå. En efter en har de slocknat, de stjärnor vi litat till. Dagen blev grå och kulen, och mörkret förde oss vill. Men stjärnan från Betlehems marker som stannade över ett stall skimrar av eviga löften om frälsning för världen all. Är du den som skall komma? Det var Johannes fråga som har skickat sina lärjungar för att fråga Jesus. Är du den som skall komma? Kanske handlade det här mycket om honom själv. Han visste att han hade ett specialuppdrag. Det här hade han fått in med modersmjölken, vågar han säga. Antagligen hade hans pappa, prästen Zacharias. Jag vet inte om ni känner till berättelsen. Men Zacharias som fick tjänstgöra i templet. Som plötsligt blev överraskad. Han hade kommit till hög ålder. Aldrig sett en ängel. Läst om änglar kanske, men aldrig sett en ängel. Och plötsligt står en ängel framför honom och säger att Zacharias, du har längtat efter en son och du ska få en son. Och den son du får ska vara en förelöpare till den som ska komma. Till Messias, den Gud har utlovat. Han skulle bli en som beredde marken, vägen, uppgiften för den räddare som Gud skulle sända. Och som sagt, ingenting som Zacharias hade kommit på själv, utan levererat av gudomligt sändebud. Det här lät ju otroligt mäktigt. Jag gissar att Zacharias har berättat det här många, många gånger för Johannes. Hur det var, vad ängeln sa. Jag kan tänka som det lilla barnet till Johannes. Vad sa han, pappa? Vad sa han? Alltså, få höra igen, vad var det här? Och liksom djupt in i sig. Och vi märker ju också med Johannes att han tar det här på stort allvar. Hur han förbereder sig. Utan hur han inte blir en dussig människa som flyter med mängden. Utan drar sig undan, lever ute i vildmarken. På något sätt bygger på sin identitet. Fördjupar sin relation med Gud. För att sen kunna träda fram. Och vara den här som går före Jesus. Han hade förberetts under många långa år. Och när han äntligen satte igång med sitt predikan och sitt manande att folk skulle vända om till Gud, så fick han ju ett enormt stort genomslag. Det verkar som man vallfärdade till platserna där Johannes var. Man kom från städerna runt omkring för att få lyssna. Och det var ingen lättsmält föda man fick. Det var skarpa ord. Men det träffade rätt och man märkte att människor tänkte om. De ville säga att, ja men precis, jag vill ta det här på allvar. Så lät man döpa sig för att, som en slags bekännelse av att nu vänder jag om till Gud. Jag vill ändra mitt liv. Men det var ju sån här otroligt konkret undervisning de fick. Jag tror att idag om vi skulle få lyssna till Johannes så skulle han stå och säga så här: du som har två bilar, dela med dig av en bil till den som ingen har. Jag förstår radikaliteten i det hela. Du som har, ge till den som ingenting har. Visa att det inte bara ord. Visa att det inte bara fina saker du säger. Visa inte bara att det inte bara är medmänsklighet som du försöker ge sken av. Utan visa allvar med att du vänder om till Gud. Det var Johannes budskap. Och folk kom i skaror för att få lyssna. Och folk vände om. Folk ändrade livsinriktning. Allt fick ett tvärt slut när Johannes var för ärlig gentemot kungen. Han kunde inte hålla tyst utan han var tvungen att få tala om för kungen vilket felaktigt sätt han levde på. Och där tog det slut för Johannes. Han var fängslad, han hamnade i fängelse. Det blir man när man är fängslad. Och en väldigt oviss framtid. Antagligen inte allt för ljusa tankar som fanns hos Johannes. Och där tänker jag mig att den här frågan kommer. Är du den som ska komma? Och så får man ihop det här. Om han skulle vara förelöparen, den som skulle gå före. Det här är ju så besynnerligt. Att jag tänker, nu är det snart dags för Maria och Jesus att komma i centrum här i handlingen också. Det är så besynnerligt när Gud ger uppdraget. Och han rullar inte ut röda mattan för Maria och säger att nu kommer det här kommer gå geschwint. Det här kommer gå så lätt för dig. Utan hon får en tuff väg att vandra, både bokstavligt och bildligt. För att föda fram Guds son och för att på något sätt hjälpa honom till mognad. Samma sak med Johannes. Förelöparen, borde inte Gud ha gett någon slags gräddfil? Sådär. Och så får hon sluta med efter ett långt och framgångsrikt liv och få ta emot ära och berömmelse från människor och allt det här. När Johannes hamnar i fängelse och vi vet ju att det går inte så länge så mister han huvudet. Och det är inte så konstigt kanske om tankarna kommer i hans fängelse. Kan det här vara den som skulle komma? Om det nu ser ut så här för mig, här sitter jag i fängelse och kan inte ens ut och predika längre. Jag som hade ett uppdrag. Eller kanske det för Johannes handlar om att försöka få ihop bilderna. Förväntningarna på Messias, räddaren och allt det här. En slags intyg på att han fattat rätt, att Jesus verkligen var den som skulle komma, den Gud skulle sända. De här orden som Jesus då skickat tillbaka till Johannes, de rymmer flera dimensioner. Dels var det som ett eko från det förgångna. Tidigare profeter som har kommit med budskap från Gud, ja, de har ju sagt ungefär de här sakerna. Läser vi Jesaja bok kapitel 61 så har vi nästan ordagrant det Jesus skickar tillbaka till Johannes. Faktum är att när Jesus träder fram i Nazaret, sin hemplats, så lånar han de här orden. Egentligen är det att han kommer till kyrka så här precis som ni har gjort nu idag då. Så, och så är det någons tur att läsa, och det här är ju helt enligt spelreglerna, så kan Jesus få chansen då att få läsa den här lördagen, var det ju för dem då, sabbaten. Och när Jesus slår upp och läser dagens text, det är precis som vi gör, dagens text hämtar vi ifrån och så läser vi det, så var det här Jesaja 61. Och när Jesus läser, så läser han: när han öppnade rullen fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Ni hör att det nästan citerat från Jesaja när Jesus skickar det här tillbaka till Johannes. Men ni märker också vad Jesus säger innan han gör det. Han säger inte: kom ihåg vad Jesaja skrev, kom ihåg vad det står i Jesaja 61, utan han säger: berätta för Johannes vad ni ser. Berätta vad ni ser. Alltså, nu är det inte bara textmassa längre. Nu är det inte bara tradition längre. Nu är det inte bara ord som läses längre. Utan lärjungarna, Johannes lärjungar, kan själva se att de här sakerna har hänt överallt där Jesus drar fram. Blinda får sin syn. Spetälska ska bli rena. Sjuka botade, jag till och med döda uppväckta igen ifrån det döda. Ifrån det döda. Jesus stämde in på kartbilden. Han var uppfyllelsen av löftena. Och som sagt, inte bara längre teoretiska beskrivningar. Det var ena aspekten. Men den andra aspekten, att det är ungefär som man sa att det stämde med kartbilden, så är det här ungefär som när man försöker gå efter en karta. Ni är många, jag ser ut över där. Många av er är sådana som har vandrat mycket i fjällen, och då har man ju ofta med sig en karta för att se. Och då måste man ju som stanna till, och så kollar man. Ja, men det är en prick för en sten. Ja, men det är den stenen där borta och den höjden så där. Och försöka orientera sig och se. Därför att karta är ju en sak. Men att se verkligheten, se typografin, se växtligheten, se allting runt omkring, det är en annan sak, eller hur? Det är inte så, Peter? Det är en annan sak. Kartan är platt, den har sina symboler och grejer, men när jag står där mitt ute i verkligheten så är det någonting annat. Mycket mer fantastiskt än kartan kan visa. Och verklighetens Jesus var mer än att ge de blinda synen tillbaka, att göra spetälska rena, att uppväcka döda. Även om det här var stort och ofattbart i sig. Verklighetens Jesus var räddaren som själv gick in i nöden, som själv gick in i döden, som själv blev uppväckt ifrån de döda, som själv kom ut ur sin grav. Ingen karta i världen kan visa vilken glädje det är att få upptäcka det här i verkligheten. Jesus, min räddare. Jesus som har dött och uppstått för mig. Två frågor i den här texten som jag då tänkte knyta ihop det hela med. Är du den som ska komma? Och nu tänker jag att det här säger jag nu till oss allihop egentligen. För det kan ju vara så att man sitter i kyrkbänken söndag efter söndag, och man är van att höra, och ändå finns någonstans tvivlet inom en: är det här verkligen för mig på riktigt? Gäller det här verkligen för mig på riktigt? Och då finns ju den där frågan: är du den som ska komma? Kanske du tvivlar på att Jesus kan matcha dina verkliga behov, din djupaste längtan. På något sätt kanske du upplever att du är i någon slags Johannesläge. I någon form av fängelse där du försöker se ut genom spjälorna för att se hoppet om befrielse någonstans. Vem kan hjälpa mig där jag befinner mig? Det jag upplever, det jag kämpar med. Det som låser mig. Och du har hört andras berättelser om Jesus, men någonstans inom dig bär du ändå de här frågorna. Kan det vara sant? Kan det vara min befriare? Kan det vara min räddare? Då har jag den andra frågan, Matteus berättelse. Finns också frågan som Jesus ställer. När lärjungarna har gått iväg så kommer den. Vem gick ni då ut för att se? Vem gick ni då ut för att se? Vad gick du egentligen ut för att se? Vad är det egentligen du frågar efter? Jag lekte med de här frågorna. Han går vidare med de här frågorna. Var det för att se ett strå som vajar i vinden? Det säger Jesus. Jag tar mig friheten att tolka det på det här sättet. Att du sökte lite förströelse av sånt som inte har något bestående värde. Sånt som snart har vissnat och är borta. Är det det som är den djupaste längtan? Nej, säger Jesus. Nej, säger jag. Söker du en man i fina kläder? Dels så fanns ju i Saltarsalmen här att sätt inte din förtröstan till människor. De dör snart. De har inte så mycket hopp egentligen. Visst är det bra med goda, trygga vänner runt omkring sig. Visst är det en otrolig tillgång. Men sätt inte det största hopp till människor omkring dig. Risken att du någonstans blir besviken. Men det rymmer också en del till. Man i fina kläder. Ja, det säger Jesus. Det är sådana som man hittar i kungapalatsen. Det är de rika. Och då tänker jag att är det det du söker? Materialismens lockelse. Att det är det som kan tillfredsställa dig. Längtan att berusas av makten och kändisskapet. Nej, säger Jesus. Du söker någonting annat. Jag hörde vittnesbördet om en 30-åring som otroligt framgångsrik och välordnat och allting sånt här. Som kom till Alfa-kurs och budskapet var det att jag har ju allt det här. Jag har ju allt jag kan begära. Jag har ju allt jag kan drömma om. Och då är det som ett stort svart hål inombords. Och nu vill jag se om det finns någonting här som jag kan fylla det hålet med. Det här har jag läst Alfa-kurs efter Alfa-kurs från en skribent i England som har beskrivit det precis så här, hur nutidsmänniskan har det. Man försöker stoppa in allt möjligt, fina bilar, fina hus, fina fruar, fina vovar, fina semestergrejer, fina båtar, allt möjligt sånt här. Och då finns det här stora svarta hålet inom mig. Som söker någonting mer, söker någonting annat. Jag tror en del av er har hört mig prata om det här. Det är inte en kristen kille som skriver det här, utan han försöker analysera. Så säger han, skriver han i ett sammanhang, för 14,000:e gången jag är inte kristen. För att folk hörde av sig och trodde att han var en smygevangelist som liksom skulle få folk att känna att de mådde något lite dåligt så här, för att de skulle fatta att för 14,000:e gången jag är inte kristen. Men, säger han, jag måste ju få svar på de här frågorna. Det är för att det är jag, mig själv det handlar om. Och nu har jag hört det från Östersund. I år. Jag har allt det här. Men det är som ett stort hål inom mig. Och nu vill jag se om det finns någonting här. Som jag kan fylla med. Gick ni ut för att se en profet? Ja, säger Jesus. En profet. Vad handlar en profet om? Jo, någon som kan tala ord från Gud. Någon som kan tala väsentligheter till mig. Någon som kan hjälpa mig att förstå vad livet verkligen handlar om. Någon som kan hjälpa mig att få perspektiv på mig själv och tillvaron jag befinner mig i. En profet. Det var det vi var ute och sökte efter. Jag är övertygad om att här finns svaret på vad vi djupast av allt frågar efter. Kontakt med levande Gud. Och det är tillbaka till kartbilden. Verkligheten överträffar kartan. Det finns en härlig beskrivning här i. Men verkligheten överträffar kartan. Jesus är mer än en profet. Jesus Guds son. Världens frälsare. Min frälsare. Din frälsare. Jag vill knyta ihop min predikan med en bön. Låt oss be tillsammans. Jesus, jag kommer till dig med mina tvivel och min oro. Men jag kommer också med min längtan och mina förhoppningar. Ibland vet jag inte riktigt själv vad det är jag spanar efter. Tack för att inga fängelser är för svåra för dig. Bryt dig in till min isolering och för mig ut i frihet. Hjälp mig att se mina verkliga behov och fyll dem på det sätt som bara du kan göra. Amen.